Hallå allesammans och hjärtligt välkomna till en ett avsnitt av Slashat.se, din machete i teknikdjungeln med mig Jesper och min gode vän Tommy, där vi ska debriefa den här gångna veckans tekniknyheter och se vad det finns för gott att tycka illa om, tycka bra om och tycka olika om inte annat. Hur står det till, Tommy?
Det står faktiskt väldigt bra till, Jesper. Tackar som frågar, och det har varit en intressant teknikvecka faktiskt. Det har hänt väldigt mycket i våran ankdam, kan man säga, den här veckan, va? Som har gått.
Absolut, och det finns ett par riktigt intressanta ämnen att diskutera idag. Jag vet att du har ett som jag nästan gav den till dig.
Så.
För jag hade chansen att ta den, men jag tänkte att nej, det är bättre att han får ta den.
Är det mitt sista ämne?
Jag får titta lite snabbt på show notes, sen kan det vara
jag. Ja, Tommy har haft det rätt igen. Mer om det senare. Men vi kanske ska gå på lika gärna då och tisa lite vad vi ska prata om den här veckan. Du kan ju börja då, Jesper.
Ja, men då ska vi för det första titta på vad som faktiskt hände på det här PlayStation 4-eventet som Sony höll i förra veckan. Och sen ska vi kika på, ni kanske känner till det här The Bacon, 7 Degrees of Bacon. Det finns en liknande tes för hur man når sajter, eller hur många steg som krävs för att nå sajter på nätet. Alla sajter. Och sen ska vi kika lite på det här med musikbranschen. Det har ju gått ner och gått ner och gått ner och gått ner i hur många år som helst. Men... Oj, jag förstår det. Det är makalöst.
Jag blir alldeles tv för att det är musik. Förlåt mig.
Amen. Ja, det är inte vanligt. Medan du hostar.
Tack så mycket. Ursäkta dig. Jag satte vattnet i helt fel strupe.
Ja, och sen ska vi också snacka lite om hur man twittrar efter man har gått bort. Har du något viktigt, så att säga?
Ja, att kunna andas. Just nu känner jag. Det är onekligen viktigt för mig. Ursäkta för det där. Så kan det gå ibland i livesändning. Vi ska prata om att Samsung Galaxy S4... är nära förestående. Microsoft har också åkt dit på en hackingsväng. Och sist men inte minst då så hade jag rätt angående en produkt som har lanserats av ett stort företag borta i väst. Mer om det senare, när det är min tur att prata ämnen. Men först har vi Pollar, Jesper. Och det känns som...
Ja.
Att, ja, vill du ta förra veckans poll?
Ja, men det kan jag väl ta och göra. Hur kommunicerar du huvudsakligen med dina vänner? Där fick ni lite olika roliga alternativ, och vinnaren utav alla de alternativen är SMS 31% eller 74 röster. Nummer två, jag ringer på 24% med 56 röster. Sen på tredje plats, social media 18% 42 röster. IM 17% 40 röster. E-post 6% med 15 röster. Och sen har vi 4% på annat, det motsvarar 12 röster. Då är stora frågan, Tommy, vilket sätt kommunicerar du huvudsakligen med dina vänner på?
Alltså jag är lite osäker liksom på vad jag skulle välja här, men jag valde IM. För faller liksom WhatsApp under IM? Mitt i klunken där.
Ja, får du göra.
Ja, men jag tog IM då, för WhatsApps skull. För det är så jag huvudsakligen kommunicerar med mina vänner. Jag ringer ju inte IM, i alla fall.
Jag vet inte. Ja. Nej, du kör någon uteslutningsmetod här helt enkelt.
Å andra sidan, alltså social media... Alltså,
det är inte lätt att ångra sig nu. Pollen är pollad, så att säga.
Jag klurar lite på det att alltså, vänner som jag har veckoartlig interaktion med är det nog huvudsakligen WhatsApp, tror jag. Men sen tror jag att jag interagerar med fler folk över IM, typ via MSN och sånt under veckan. Så jag vet inte. WhatsApp säger jag. IM.
Okej.
Okay. Vad sa du själv?
Social media, 18%, 42 röster, varav en röst är min. Mm. För det, om jag ska liksom på något sätt... Jag kanske har... Nej, om jag slår ut det på en vecka så skriver jag flest saker på Facebook till vänner.
Mm. Okej, okay. Ja, men make sense. Du är
sen
lite, sån där
lite IM, men det är oftast med dig. Och sen lite WhatsApp. Och det är nästan uteslutande med dig, övriga slashat pojkar och festmön. Annars är det Facebook.
Facebook alltså. Alltså det roliga är ju så här att Facebook har ju en otroligt gyllene framtid. Om ni har pengar att investera och har sån här tradingkonto i USA, pumpa in pengar i Facebook. Det kommer ge något så otroligt mycket pengar tillbaka, tror jag, i slutändan. För att Vi har en hel generation som växer upp nu där att, alltså, social interaktion på nätet är Facebook för hela generation. Det är ju helt fantastiskt vilket gyllene läge Facebook kommer att ha i framtiden när det gäller de här sakerna överhuvudtaget. Jag är lite för gammal, tror jag. Jag är inte där än. Eller jag har aldrig varit där. Facebook är ypperligt sätt att synka upp en fest med kompisar. Eller kanske kolla på bilder på andras barn. Det är väl ungefär där mitt Facebook-engagemang. Jag har försökt, Jesper, att vara med i de här grupperna. Jag har försökt. Jag är med i podcastbubblan, jag är med i någon tv-bubbla, jag är med över alla bubblor som finns.
Men ensam är bästa vän, så att säga. Du håller dig på din kant.
Forever alone, ensam är bästa vän. Jag vet inte, Fabian, alltså, jag vet inte, jag kommer inte in, alltså, det är ett mediokert forumformat liksom. Det saknar alla de grejerna som är bells and whistles över forum. Det är ganska intressant information, men det känns som att om man inte är dagligt aktiv i en grupp på Facebook så rinner det bara bort liksom, känner jag. Eller? Mm.
Nej, inte nödvändigt. Fast å andra sidan, Facebook har vi diskuterat tusentals gånger. Ja, du röstade inte på Facebook i den här pollen, kan man säga.
Nej, fast jag var inne och tasslade och tisslade på social media. Men insåg sen att nej, WhatsApp, som jag sa, det är ett IM-format. Instant messaging. Och det är ganska exakt det som WhatsApp är.
Mm.
Hopp, så det blir IM.
All right. Men du kan väl kanske ta oss vidare till den som... Ja, nästan spårades av ett eftersnack, kan man säga.
Ja, det... Tänk om moving on-knappen hade varit klar nu, säger Jonas i chatten här, Jesper. Kan vi tisa lite om att våran chatt håller på att fixa fram en funktion som eventuellt kommer synas under livesändningar framöver och i videoformatet avslashat och förmodligen användas i audioversionen också.
Men jag ska peka snett upp med höger hand för de som tittar på videopodcasten här, så har den en liten vit prick där som jag faktiskt har glömt i livesändning. Lite mer åt höger. Ja, där, precis där sitter den vita rutan som jag har glömt. Jag lämnar den där en stund, ja. Så kan de få suga på den knappen.
Så får ni se sen vad den knappen, eller lilla rutan, gör i livesändning. Eventuellt den här veckan eller nästa vecka lovar jag att ha fått ordning på det. I alla fall, vad som hände var då att i eftersnacket, alltså det som händer efter vi har stängt av inspelningen, så börjar vi filosofera lite över det. Jag börjar filosofera hur man hanterar mail och inte hanterar mail. Och jag var lite i chocktillstånd när både Jeppe, Magnus och Johan, samtliga, använder inte den tekniken jag använder för att ta emot e-mail, säger jag lite strategiskt, säger jag, får inte säga vårt alternativ.
Mm. Ja, jag hör det. Snyggt.
Lite proffsigt så. Så frågeställningen den här veckan är helt enkelt, hur föredrar du att ta emot e-post i mobilen? Right. Alternativen ni får är push, mailen hämtas hem direkt automatiskt. Pull, du kollar mailen manuellt, eller intervall, mail hämtas hem enligt vald intervall. Och som vi sa då, att intervall är att om du hämtar hem var tionde minut så är det ju inte push liksom. Och pull är manuellt tryck, kan man säga.
Precis.
På din smartphone.
Och push är väl då det helt enkelt, det är bara plinga till i fickan. Hörru du, nu fick du ett mail.
Just det. Och som sagt var, mobilen är synonymt med smartphone i våran värld och lyssnarkrets, Jesper.
Ja.
Så är det. Så att, ja. Inte Outlook, inget sånt, utan smartphonen i mobilen är vi ute efter nu. Vi vill alltså komma in i en diskussion nästa vecka runt omkring hur mycket vill du bli störd egentligen, kan jag tänka mig, på mailen. Liksom, hur ska vi hantera det? Mer om det nästa vecka då, helt enkelt. Nu är det dags för ämnen och du måste få börja, Jesper. För att det är nämligen så att det hände ju någonting i onsdags förra veckan som är speciellt.
Ja, det är väl, man kan nästan säga att det är revolutionerande.
Oj, oj, oj. Satt uppe och tittade, det gjorde jag faktiskt, fram till 1:30.
Och då ska jag fråga dig hur det kändes i efterhand. Mm. Jo, vad vi pratar om är, Tommy, rättare sagt, teasade ju faktiskt lite om Sonys kommande PlayStation 4-event. Och ja, som sagt, det var ett unikt pressevent, om man får säga så. För faktum är att de visade ingen PlayStation 4. Fokus låg helt och hållet på vad som skulle sitta på insidan och vilka spel man hade att vänta sig när den väl lanseras. När den lanseras sa de inte heller, vad den kommer kosta sa de inte heller. Men Tommy hade rätt i många av de ryktena som han hade samlat på sig, att det är en AMD Jaguar 8-kärnig processor som sitter i. 3D-kamera på 720p. 8 GB RAM, som du tyckte illa om, men jag har läst lite i efterhand, folk tycker 8 GB, nu är det här DDR5 RAM, jag vet inte, jag kan lite dåligt, jag är inte så insatt i RAM längre, men tydligen så är det löjligt mycket mot dagens 256 MB eller vad det är.
Vet du vad GDDR står för? Jag tror jag förstod det nu. Det är att grafikkortet får dela det här minnet med systemet.
Jag kommer inte säga emot, för jag har ju Mac. Jag kan ingenting om interna prylar och deras faktiska kostnader. Jag är beredd att betala vad som helst och blunda. Jonasson säger att du har rätt i alla fall. Mm. Fortsatt, Blu-ray och DVD-läsare snabbare än den förra. USB 3, gigabit LAN, Bluetooth och 802.11n, alltså ett snabbt wifi. HDMI, analog, audio, video och en sån SPDIF. Nu ska jag bara chansa, jag tror att det är Sony Philips Digital SPDIF för optiskt ljud, säger vi. Så slipper jag måla in med ett hörn. Det enda som visades i hårdvaruväg, det var egentligen kameran. Den 3D-kameran som kommunicerar med den andra hårdvaruprylen de visade, vilket var deras nya DualShock 4-controller. Lite till Sonys försvar kan man väl egentligen säga att de har undvikit den miss som inträffade när de släppte eller visade PS3 på E3 2006, vill jag minnas. För där visade de en variant som hade vissa funktioner. Sen när de släppte den så var den betydligt klumpigare till formatet och några av funktionerna försvann längs vägen. De vill väl skippa den, jag vet inte, pinsamheten den här gången. Det man vet är att PS4 inte kommer att stödja PS3-titlar by default, utan det blir den här tjänsten som du pratade om en del, Gaikai, som kommer gälla här för att streama PS3-spel till PS4. Kommer dock inte att finnas klart för lansering, så att det är någonting de gör som Nintendo med lite funktionalitet i samband med Wii U-släppet. Det kommer funktionalitet allt eftersom. Det hintades också lite om remote play streaming från PS4 till PS Vitan, men även där är detaljerna lite oklara. Och Tommy, man tror ju kanske inte att man skulle kunna debattera över huruvida en produkt är presenterad eller inte, men här är vi ju faktiskt. Det är en presskonferens runt en produkt och så vet vi inte riktigt om den lanserar eller inte. Jag kan tycka att den är inte presenterad, för vi vet egentligen inte så mycket mer om den här produkten än vad vi gjorde innan presskonferensen. Baserat på rykten. Så det här är ju egentligen inte en presskonferens eller pressevent, utan det här är ju en ryktesavstämning. En ryktesbekräftelseavstämning. De visade inte ett uns mer än vad vi redan hade fått veta. Och det kan jag tycka är lite lågt och lite bang och fanfare-less.
Ja, jag håller nog inte helt med. Vi har fått väldigt, väldigt mycket, som du säger, alltså verifierat av Sony. Allt som är rykten är ju rykten. De är ju inte verklighet förrän någon verifierar ryktena. Och Sony gick egentligen upp och berättade att vi kör AMD-processorn. Alltså att det är x86-kärna i PS4 är jättesignifikant. Alltså det är en jättestor skillnad från deras gamla, jag glömmer allt då, chip. Vad heter de? Heter
den? Är det cell?
Cell heter den. Cell är det, korrekt. Cellprocessorer som tydligen ska vara ett rent helvete att utveckla spel för. Alltså x86 innebär att du kan i det närmaste porta över PC-spel väldigt, väldigt enkelt till en PS4. Jag menar, bara att en sån grej faktiskt presenterades och förklarades är ju jättestort. Sen så, mycket av de andra grejerna kan jag tycka var lite... De sa ju själva i början att det här, att vi kommer ha en serie med presentationer fram till E3. Där vi berättar mer och mer om Sony PlayStation 4. Och
sen fick... Fast det tror jag inte på längre. Jag kommer inte ta någonting Sony vågar presentera på en presskonferens på riktigt allvar. För att det här är, jag tycker det här är så extremt innehållsfattigt för att kalla press till en konferens att visa någonting. För de visade ju ingenting. Men, som sagt, de sa ju inte ett enda ord mer än vad ryktena redan hade sagt.
Gaikai? Ja, i och för sig.
Ryktena fanns där. Mm. Allting fanns.
Fast å andra sidan, det kanske är svårt att...
Hade de pratat om Gaikai om inte det hade varit ute i ryktesvägen? Förmodligen inte.
Mm. Alltså, ja, jag förstår hur du tänker. Jag håller dock inte med. Jag tycker att detta var absolut tillräckligt. Så till den vilda grad att jag var på väg att köpa en PlayStation 3 i veckan här. Bara för att jag vill komma in i den här marknaden just nu, känner jag. För jag blev väldigt entusiastisk.
Så presseventet för PS4 var så fantastiskt att du tyckte det var lika bra att köpa.
Ja, av en enda anledning.
Du tittade bakåt istället.
Av en enda anledning, Jesper. Du såg inte hela eventet, va?
Nej.
Det, i mitten så går upp en spelutvecklare på scen. En spelutvecklare som inte har byggt konsolspel på nästan 10 år eller 12 år.
Han vet alltså inte ens hur man gör.
De vet inte. De vet alla högsta grader man gör. Du kan få en ledtråd vilket spel de gjort innan.
Ska du försöka få mig att gissa en PS3-exklusiv titel nu? Jag som inte spelat PlayStation sen Tekken 2.
En spelutvecklare. Och så får inte chatten fuska. Ja, okej då. Vad har han kört? Rock'n'Roll Racing?
Nej.
Lost Vikings?
Det låter som gamla Nintendo 6, Super Nintendo-titlar.
Amen. Blackthorn?
Nej, jag känner inte till.
Blizzard, eller Blizzard, som vi kom fram till i försnacket. Nej, Blizzard.
Och de gjort Vikings.
Jajamän. De kom upp på scen och sa faktiskt det att de kommer släppa Diablo 3 till PlayStation 4. Och sa han i liksom i parentes, och till PlayStation 3. Och Diablo 3 är ett kul plattformer. Inte plattformer, utan vad man kallar det för. Ja, hack-em-up.
Men finns inte det redan?
Nej, 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 nej. Alltså, Blizzard har ju inte gjort plattform, eller inte, konsolspel på hur länge som helst. De har ju bara gjort PC-spel.
Men Diablo 3?
Ja, det har ju funnits sedan november kanske. Till PC.
Så då. Ett gammalt spel kommer komma.
Mm. Och det är jättestort i min lilla värld. Och det gjorde mig så entusiastiskt att jag ville gå och köpa mig en PlayStation 3.
Bara. Är det inte lite som att gå upp och säga Modern Warfare 2 kommer att komma till nya Xbox 720?
Ja, kanske lite.
Lite så. Det känns, eller är det bara Blizzard? Eller förlåt, Blizzard.
Mm. Svårt det är. Ja, men det är mycket Blizzard. Jag gillar dem. Men det känns som att du är ganska sval, Jesper.
Nej, extremt sval. Men jag var ju rätt sval till PlayStation innan. Så man kanske ska ta mig med lite salt.
Men hela Gaikai-biten där då? Och vad de sa också var att du kommer att kunna få provspela alla spelen i deras online-store med Gaikai på en sekund. Och sen vad det betyder.
Och de har inte blandat ihop det med hur länge du får prova den innan du måste köpa.
Ja, det är väl något sånt där att du har typ bara en timme per spel eller någonting, sen måste du köpa spelet.
Swing and a miss.
Jag vet inte. Jag är positiv faktiskt, Jesper. Jag är väldigt nästan entusiastisk över detta. Sen har jag bestämt mig för att jag köper ingen PS3 för i alla fall Microsoft får en chans att göra en liten rebuttal, som det heter. Och det är faktiskt så att det ryktas om att Microsoft kommer att ha en egen press-event nu, tidigare än planerat, bara för att matcha då PlayStation 4. Eller Sonys tidiga pressvisning. Men E3 kommer båda konsolerna synas på. Och de sa faktiskt inget datum där den släpps, men de sa vilken säsong den kommer släppas. Och den kommer släppas...
Kan det vara innan jul? Kan det vara innan jul?
Holiday season.
Ah, så att, innan jul.
Ja, eller nej, holiday heter det, va? Nej, Christmas holiday season. Något sånt där.
Mm.
Sådär. Så att det kommer komma i år. Och det kommer jag liksom... Eller vill jag sätta min högra fot, säger jag då, eller ställa något annat på att de kommer att släppa Xbox 720 eller vad de kommer att heta, också innan jul. Så det kommer att bli väldigt, gillar man spel på konsol framförallt, så kommer det bli en väldigt spännande år framöver. Ska vi skutta vidare, Jesper?
Tycker jag.
Då ska vi prata lite kort, lätt och ledigt om att Samsung Galaxy S4 kommer att presenteras den 14 mars. Alltså det har ju varit mycket ryktesspridning om den här nya mobiltelefonen från Samsung. Och de bekräftade under i fredags, tror jag det var förra veckan, att de kommer att hålla en presentation den 14 mars och då kommer de att presentera S4. Många undrar varför gör de inte det på Mobile World Congress som pågår just nu i Barcelona, men det har väl att göra med att de vill ha mest bang for the buck, och det är väl att ha en eget event, kan jag tänka mig. Spekulationerna då, alltså ryktena över specifikationerna, ska jag säga, det ska man verkligen ta med en stor nypa salt, för att den senaste säkra källan säger att Samsung kommer hoppa över AMOLED-paneler och skippa sitt eget självtillverkade chip Exynos. Och istället köra då på en Solux-skärm med full HD-upplösning på 4,99 tum. Kunde de inte bara slängt in 0,1 tum där, Jesper, eller 0,01 tum och fått 5 tum, känner jag spontant.
Ja, du vet ju hur Samsung har det med alla sina tumstorlekar. Då inkräktar de väl på någon annan modell.
Och senaste ryktet säger då att det kommer vara en Snapdragon 600 på 1,9 GHz klockfrekvens. 2 GB RAM, du kan få den i 16, 32 eller 64 GB. 13 megapixel kamera. Och det är faktiskt någonting jag ska nämna lite kort och lätt och ledigt här. Det nya HTC One, vad det nu heter, HTC One 2 kanske. De är väldigt motsägelsefullt. I alla fall, den har bara 4 megapixel, Jesper. För HTC har bestämt sig för att ge upp hela det här racet med megapixel. Och att de istället dubblerar sina pixlar på något vänster. Det blir bättre bilder i alla fall med HTC One. Men bara 4 megapixel än 13 megapixel, tror de.
Ja, de har ju större pixlar. Då får du med mer ljus och så blir det mindre brus. Och så ska det tydligen se ganska bra ut.
Just det. Bara HTC One, säger aviatoren här i chatten. Och det tackar jag för. Vikten kommer vara 138 gram. En fysisk hemknapp med kapacitiva knappar runt omkring. Plastbakstycke, löstagbart batteri och svart eller vit modell. Och detta är alltså de senaste ryktena. Och Jeppe kommer bli jättebesviken om de bara konfirmar ryktena då, Jesper. på det eventa 14.
Där kan de bara visa den så är jag nöjd.
Okej då. Så att, det är viktigt att få med, för att detta är ju onekligen lite av flaggskeppet bland Android-mobiler just nu, Samsungs Galaxy-serie. Så att jag ville få med den att den 14 mars då kommer den presenteras officiellt. Chatten undrar här, det är Cryfer, ja. Ifall den kommer ha stöd för LTE Advanced, vi vet inte alls just nu. Vi får se den 14 mars, det är bara om 2 veckor, det är drygt 2,5 veckor. Så att ni får hålla er till dess.
Mm-hmm. Jag tycker det är snyggt att Samsung, det är trist jämförelse att göra, men jag gör den ändå för att den är enkel. Att de håller sig till cykeln som Apple gör med sin telefon. För de har släppt extremt mycket Galaxy-prylar under året. Men att de verkligen håller sin Galaxy, just mobilserien den som heter S, att den kommer en ny om året. Jag tycker det är fokuserat och snyggt. Och de har liksom på något sätt lyckats, för S3 känns fortfarande fräsch. Mm. Den känns inte som en 1 år gammal mobil. Men att de har liksom inte... HTC gjorde ju en reboot nyligen med sin One X och One S och One V. Mm. Ja, 3 stycken One-mobiler. Och de skulle, liksom inte, de skulle sluta spotta ur sig mobiler. Och här är vi mindre än ett år efter One X-en fanns ute. Och de har haft en One X Plus. Och de har presenterat One. Och de har liksom, de kunde inte hålla sig. De bara liksom sån... projektil kräktes ut nya mobiler i någon sorts shit, trenden vände inte tokigt uppåt, vi gör det enda vi kan, släpper mängder av mobiler igen. Mm. Så att de tappade lite, men jag tycker visst, nu går det ju bra för Samsung, så att jag antar att de kan hålla sig med det här, för att de vet att det här är deras flaggskepp och den har numera också statusen av att vara Android-flaggskeppet utöver Googles egna varianter. Men det ska bli intressant att prova.
Alltså, det blir ju nog så att folk kommer säga, har du en Android eller förlåt mig, har du en Apple-telefon eller Apple, har du en iPhone eller har du en Samsung? Liksom. Det kommer bli så, tror jag. Att Samsung Galaxy S-serien kommer att bli top of the mind när det gäller Android-mobiler. Sen har det ryktats ganska frekvent att Samsung kanske kommer lämna Android och köra sitt egna system som heter Tor.
Inte bada, va?
Ha?
Inte bada.
Nej. Någonting annat som är självutvecklat som heter...
kanske det kan att ju bara gå bra.
De har ett eget operativsystem som heter typ... Satan i gatan. Typ Bulldozer. Ja, någonting sånt där. Det kan säkert chatten... Tyson. Tyson är det, ja. Tack så mycket. T-I-Z-E-N. Tyson. Tack så mycket. Så att, det är intressant utveckling faktiskt. Jag menar, de har ju sin egna Android-upplevelse med TouchWiz. Och kan de bara porta över TouchWiz-interfacet till Tizen, så finns det ju kanske inte en anledning för dem att köra på Android, förutom kanske app-tillgången där. Ja, jag ska inte filosofera mer över det. Vi har massa andra ämnen att prata om. Men nu vet vi i alla fall det. Samsung Galaxy S4 kommer presenteras den 14 mars. Nu ska Jeppe få låta lite.
Albert Laszlo Barabasi. Han... Så heter en ungersk fysiker. Och den här mannen, han påstår att du på internet, oberoende av var du är någonstans eller vad du gör, är maximalt 19 klick från webbens alla sidor. Varenda sida på hela nätet. För er som känner till 7 degrees of... Nej, jag kan ha sagt fel intro. Det här bacon score. Man kan kolla skådisar och så har de vissa bacon score beroende på hur många steg ifrån de är att ha jobbat med Kevin Bacon som har gjort alla filmer, känns det som. Och det är helt enkelt enligt principen att om du har jobbat med en skådis och den skådisen har jobbat med Kevin Bacon, så har du liksom 2 steg till den skådisen och till Kevin. Och då har du 2. Har du jobbat med Kevin så har du 1. Och det blir aldrig mer än, om det nu är 7, jag tror det är 7. De i chatten kan säkert hjälpa till. På nätet når du alla sidor på maximalt 19 klick. Och hur har han då tagit reda på det här? Först har han bara spekulerat. Sen har han satt upp någon sorts simulation av hur webben ser ut. Och han har då matat den här simulatorn med 19 miljarder unika sidor och kör tester nu för att styrka sitt påstående. Varför det är, för i ärlighetens namn, 19 klick låter ganska kort för att nå alla sidor på hela webben. Anledningen till att det är så pass få klick är just sökmotorer och sådana link aggregation sidor, tänk Reddit, Dig med mera, och naturligtvis sociala nätverk som Facebook och Twitter. Det är de som gör att resan blir lite kortare. Det betyder inte att du kan sätta dig just nu och med 19 klick ta dig till en sajt. För att det är nog svårt att hitta den korta vägen dit. Men det ska gå, tycker han. Och han påstår också att även om nätet växer så kommer sociala tjänster till exempel också öka så pass mycket att den här, de här 19-klicken kommer fortsätta att hålla, helt enkelt. För att det kommer vara enklare. Det länkas kors och tvärs över hela nätet. Och det här, Tommy, påminner lite om en gammal lek. Eller det var egentligen en tävling från 2010 som Gizmodo skrev om, som heter Trailblazers. Som är ganska rolig. För den som vill surfa old school så går det ut på att du ska ta dig från en sida till en annan. Men du får inte söka. Du får bara klicka. Du får inte använda tangentbordet. Och jag tror deras utmaning var att ta sig från Amazon till The Pirate Bay. Och sen så hade de någon tävling om vem som kunde göra det snabbast. Så vill man skoja till det någon gång så får vi än en gång rekommendera det så här 3 år senare. Så hitta en sajt och välj en unlikely andra sajt och sen surfar du dit. Allt går. Det ska vara max eller minst 19 klick eller max 19 klick bort om du är effektiv.
Ja, Trailblazers är rätt. Från polisen till The Pirate Bay kanske det var, som Jonasson säger.
Det var den svenska avdelningen som provade den. Eller om det var vi som provade den. För ja, de tävlade Amazon till Pirate Bay.
För det är ju en ganska intressant utmaning. Alltså man försöker ta sig på något sätt till en nyhetssajt som skriver någonting som typ Trendfreaks har skrivit om på något sätt. Och på Trendfreaks borde ju finnas en länk någonstans till The Pirate Bay. Rätt kul kreativ sida. Eller sida. Rätt kul kreativ lek. Jag läste i chatten här samtidigt. Ja, nu moving on av de här. Men det var intressant. Jag spelade 19 steg alltså. För att ta det var du vill.
Mm. Då surfar man ju helt plötsligt väldigt ineffektivt. För jag kan ju klicka tusentals gånger per dag och jag tycker jag ser bara 3 samma sajter.
Jag är säker på att Google har en komplett profil på dig hur du klickar och vart du klickar och vart du är mest sannolik att klicka. Snart kommer Google surfa åt dig så du bara kan luta dig tillbaka och titta. Klockan är 12, klockan är 5:00, gick på att gå på lunch. Då vill jag klicka in sig på de här sidorna och så är det klart sen. Här då, nöjd jag spelar tumme upp där. Mitt andra ämne den här veckan är att Microsoft säger, citationstecken, vi hackades också. Det finns någon form av trend här att gå ut och säga att man har blivit hackad. Men det var ju först Facebook, sen Apple, Twitter och många andra. Och även Microsoft erkänner att de också har utsatts för intrång på senare tid. Det är Matt Tomlinson, chef för Trustworthy Computing Security at Microsoft. Skriver att företaget utsatts för ett liknande intrång som det andra drabbades av, då Apple, Facebook, Twitter och lite andra då. Förmodligen Java-exploiten som dörnar rätt in i den anställdas dator. Mycket riktigt så säger han, citationstecken, under vår utredning, det kom den Jesper, rapetapeta.
Nej, det var inte den jag tänkte på, men då gjorde den för en liten stund sedan här.
Ja, i förra veckan så pratade Jeppe om att jag har en tendens att göra ett litet ljud när jag ångrar mig när jag säger någonting.
Så att, om jag kommer ihåg det så ska jag dra in någon sorts flagg här direkt, så får vi se om du kan göra en sån loopback i 2 sekunder och lyssna på dig själv.
Så, som på spåret så får du dra igen.
Storhonken.
Ja, det har varit någonting. Det kanske var
det dåligt med sådana här omkring. Förlåt.
Alla podcast borde egentligen ha en sån här liten handtag man kan dra i lite på spåret.
Nu får det vara nog spaken.
Ja, det var trevligt.
Men hack, virus, Java sa du?
Ja, citationstecken då. Under vår utredning har vi hittat ett litet antal datorer, några av den i vår affärsenhet för Macintosh, som infekterats av skadlig kod. Det var bra att man fick med det där, att det var för Macintosh-avdelningen. Som har infekterats av skadlig kod på liknande sätt som rapporteras av andra organisationer. Vi har inte sett bevis på att kunddata påverkats och vår utredning pågår fortfarande, säger Matt Tomlinson då. Han tillägger även då att den här typen av cyberattacker inte förvånar Microsoft, som nu kommer att satsa mer personella och tekniska resurser för att förebygga intrång. Ännu en gång då så var det ju förmodligen Java-exploiten då som hade hoppat in i några Microsofts ägares datorer. Det här kan ju vara sådana form av samhällsinformation då till samtliga medlemmar här i våran lilla familj. Stäng av Java på din dator. Och framförallt i en webbläsare situation så ha inte automatiskt att utan köra Java på homepegor, utan se till då att du har den här knappen längst upp. Vill du verkligen köra Java på bastiteens42.geocities.com? Nej, inte aktuellt. Så är det.
Ska inte heller behövas, kan jag tycka.
Nej, det kan jag också tycka. Men alltså, någonstans så tycker jag lite synd om Oracle och Java-utvecklarna. För att de får ta mycket, mycket stryk nu. Men det är ju så att det är ju deras mjukvara som öppnar upp för exploitsen. Och då någonstans så måste de ju ändå anse sig själva vara ansvariga för den koden de har skrivit. Liksom. Men jag märker det på min Windows-installation att det är en och annan Java-update som ska göras när jag startar om den datorn. Nu skriver den analysen, synd av vännerna har fuskat med koden. Ja, okej, jag kan väl hålla med. Men det är inte det blir som en kollektiv bestraffning här egentligen mot Java som plattform och mot Oracle som företag och sådär. Å andra sidan, då har jag en code review-process. Jag vet inte, jag är kluven som ni hör. Jag är lite osäker vad jag tycker här. Jag tycker att stäng av Java i alla fall. Börja med det, så är ni alla home safe. Kör du Java på din lilla Mac där, Jeppe, eller?
Nej, inte på Macen. På jobbdatorn gör jag det, för att det krävs av de verktygen vi jobbar med. Å andra sidan, de rekommenderar att man ska använda Internet Explorer 5.5 för bäst upplevelse. Så, ja, man får jobba med de verktygen man har helt enkelt.
Jag hörde förresten någonstans att Windows XP kommer ju gå ur supportcykeln. Det hade vi inte med som nyhet. Det kanske var här jag hörde det till och med. Nästa år.
När du sa det.
Ja, och då kommer IE7 och IE8 tappa officiell support och säkerhetsuppdateringar 2014.
Jag tror annars att XP inte kommer att... supporten för det kommer inte avväxlas. Den kommer förlängas för gott.
Ja,
jag kommer hänga med, för de har redan putt fram den här gränsen så många gånger, och med tanke på många företag som fortfarande... Alltså det är inte det att de inte vill uppdatera, utan det är att de har byggt andra system som kräver att man sitter kvar på XP, tyvärr. Och då är det alldeles mycket jobb att uppgradera. Så att jag tror att det där, så länge det finns business i det kommer de aldrig lägga ner det.
Ja, det ligger något i det där, Jesper. Det ligger något i det. Ja, Microsoft, vi hackades också helt enkelt. Det var ämne nummer 4 i veckans slagslatt.
Jag tänkte klämma in en veckans forumtråd, men jag väntar, för jag har ändå ett kort ämne på hackat temat, och det är att Zendesk också åkt på lite hacking.
Oj.
En hackare tog sig in. Alltså jag gillar inte, finns det något bättre ord än hackare? För det, jag vet inte, det har en taskig klang från vår barndom. Från en hemsk video om någon stackars flicka som kallar sig Lee Taxor, och sen så har man liksom hackare, det är aldrig riktigt rätt ord, känns det som.
Jag pratar om filmen Hackers, för övrigt, för er ungdomar.
Nej, det gör jag inte. Men,
men det måste du väl göra. Vilken film pratar du om?
Det är en intervju med en tjej som kallar sig Lee Taxor, och hon... det här kan vi ta i eftersnacket, så ska jag ta och hitta videon.
Databrottsling, inträngare, låter som en porrfilm.
Någon tog sig in på Zendesk i alla fall. Och om man inte vet vad det är, det kan man kanske höra på namnet. Men de sysslar i alla fall med kundserviceverktyg för andra företag. Så vill man inte ha utveckla en egen supportavdelning, supportforum online, så kan man anlita dem här. Eller om man köper deras tjänst, och så implementerar man den på sin sajt. Och så håller man ordning på sina tickets och så annat. Kunder bland annat Twitter, Pinterest och Tumblr. Och det är också de tre som är allra mest drabbade av det här intrånget. Intrånget gick egentligen ut på att någon tog sig in och plockade ut e-mailadresser till kunder av de här kundernas kunder, helt enkelt. Och så här långt så har både... först har Twitter och Tumblr gjort det, men jag tror att Pinterest borde också ha gjort det vid det här laget. De har kontaktat de drabbade och meddelat att era mailadresser är ute på språng, så har ni inte ett starkt lösenord eller annat, så får ni kanske göra någonting åt det. Eller bara just for your information.
Men någonstans känner jag väl kanske att, alltså, om de bara kommer över e-mailadresserna till kunderna, så är det ju ingen big deal. Alltså en e-mailadress i mångt och mycket är publik data. Liksom. Det är sånt som kommer att slaska runt på nätet.
Absolut, men, så länge du inte har lösenord password.
Ja, nej.
De kommer ju testa de här med de 100 vanligaste lösenorden, antar jag.
Ja,
varför skulle man annars plocka ut mailadresserna?
Jag skulle kunna tänka mig att man plockar ut kanske säg 10 000 e-mails, 100 000, 1 miljon e-mails, för att sen sälja till spammare. För det här är ju e-mailadresser som förmodligen funkar. Så de vet om har en recipient, för de har själva mailat från den här e-mailadressen in i Zendesk. Och då kanske de får några öre mer per e-mail. Och säljer du 10 miljoner e-mailadresser för en cent styck, så får någon räkna ut vad det blir. Fattar du menar? Att det kan vara,
ja,
att det är en verifierad e-mail. Liksom. Så att det finns säkert värde i det också. Men någonstans, alltså...
Hacking har blivit business kanske?
Ja, men det har det varit många, många år. Alltså,
ja,
det finns säkert någon sån här gyllene övergångsperiod, liksom, när hacking gick från att vara mer destruktivt, att förstöra datorn likt CIH, de här gamla virusen, till att bli en business. Liksom, där man, jag har ett botnet liksom, med 10 000 Windows XP-maskiner i Asien. Vilken konkurrerande affärsverksamhet vill du att jag tar ner för dig? Liksom? För att, tänk i julhandelssammanhang, att om din värsta konkurrent försvinner från internet i 2 dagar under julhandeln, ja, då ökar ju du din omsättning förmodligen. Så att... värt i alla fall att ta med. Hacking och cracking är utan tvekan idag en jättebusiness. kan jag säga. Ska jag ta veckans forumtråd, Jesper, så får du prata mest om forumtråden, för att du kan mycket om det där, tror jag.
Ja, det kan man tro, men kör du, så ska jag svara efter förmåga.
MagnusJonasson.com, vår gode vän, ser ju alltid till då att ta fram en extra intressant topic från vårt forum på forum.slashat.se. Den här veckan då så är forumtrådens titel: hur skapar jag snygg intrografik för mina egna YouTube-klipp? Det använder en spooky på forumet som gärna vill ha tips på hur man med enkla medel kan göra egen intrografik för sina YouTube-uppladdningar. Kanske finns någon bra webbtjänst för detta. Kanske finns någon färdig mall, något Windows, Mac, löksoppa-program som specialiserar sig på detta. Sen har Magnus skrivit insert Jesper here. Och det här insertar jag dig, Jesper.
Ja, jag kan ju ingenting om sånt här.
Men du har gjort väldigt snygga intron.
Ja, i slashat sammanhang så... Det vet jag inte, kanske. Men i slashat sammanhang så behöver man inte kunna någonting för att låtsas vara expert. Jag gör det ofta. Men för er som har kikat på våran slashat.tv-kanal och sitter och kollar lite i försnacket innan show, när jag har sett att det rullar lite videojinglar och det ena och det andra. Och vi har haft lite jinglar för våra roadtrips och sånt också. Jag har gjort det väldigt enkelt för mig. Det finns en sajt som heter VideoHive. Det är också samma folk. Envato heter de. Ligger bakom VideoHive, ThemeForest, Graphic River. De säljer grafik, de säljer kod på Code Canyon, de säljer WordPress-teman på ThemeForest och så vidare. VideoHive är för After Effects-teman. Du kan alltså bläddra, kika på videos av folk som har gjort teman där du kan fylla på med textinformation själv. Och de här är ju mer eller mindre, beroende på vilken version du köper och hur mycket du vill betala, så kan du anpassa dem precis som du vill. Och i och med att jag knappt kan någon After Effects, eller jag kunde inte börja, nu har jag lärt mig mycket mer när jag hållit på med det här. Men för vårat rullande för-show, pre-show, pre-roll heter den, innan försnacket. Den är plockad från VideoHive och även introt till Slashat kom från VideoHive. Sen vill man naturligtvis inte att det ska se ut som deras default-inställning, så då har man fått pilla runt lite där. Nu när ändå Adobe's Creative Suite i och med Creative Cloud är så pass billigt, Så är det ju faktiskt inte omöjligt att folk har After Effects där ute. Sen finns det ju alternativa vägar att prova det. Men de här temana är ganska så billiga och de brukar komma med någon sorts demovideo som visar hur du anpassar den till din egen, vad du vill göra. Och det brukar finnas insert picture here, insert text here. Och det finns allting från korta logo reveals och swipes och displays och alla möjliga varianter. Där kan man bläddra i flera timmar och leta både videoklipp och även ljudfiler om man vill ha någon sorts jingle eller annat slag. Så visst, det kan kosta någon hundring eller några dollar och det kan det vara värt. Det är bara att bläddra sig igenom. Hur man hanterar After Effects, det kan jag däremot inte berätta. Man får prova sig fram. Jag lyckades utan att ha någon som helst förhandskunskap testa mig fram till att kunna det grundläggande. Så det är mitt tips. Sen så uppmanar vi naturligtvis våra övriga lyssnare och följare och jag vet inte, fans. Kan vi ha något fan där ute att hjälpa till i veckans forumtråd på forum.slashat.se? Kan det vara i allmänt övrigt kategorin, Tommy, tro?
Ja. Helt korrekt. Och rubriken var: hur skapar jag snygg intrografik för min egna YouTube-klipp? Sen ska jag också nämna det också, Jesper, att VideoHive, ThemeForest, Audio Jungle, alla de här, det ser jättebilligt ut. Och det är det. Men tänk på att du köper en väldigt begränsad licens vad du får lov att göra med innehållet för den låga pengen. Vill du använda det för att sälja i samband med att säga att du gör en intro till en DVD som du sen kommer sälja, så måste du betala den högre kostnaden då för rätt licens.
Extended license, precis. Exakt. Då hamnar det någon nolla eller två extra på priset.
Ja.
Men för din egna lilla YouTube-klipp så tror jag du är rätt så safe.
Ja, absolut. Och om möjlighet så ger de lite cred, den som faktiskt har gjort originalgrejen liksom, i någon form av eftertext eller något sånt där. Spännande. Det var veckans forumtråd. Veckans tredje ämne från Herr Podsemski ska handla såklart om Google Glass, Jesper. Nej, men du är så god! Som teknikmotfall, ser du.
Ja, jag har ett bra citat jag läste idag här på den här. Men du kanske ska ta ämnet först så kan jag kan jag sammanfatta precis vad det jag tycker genom den andra personens tycke.
Mycket bra. Outsourcer den åsikter, det gillar jag. Google Glass, det är helt enkelt då Googles wearable computing som alla säger kommer bli det nya heta 2013. Apple kommer eventuellt släppa en ny klocka som heter iWatch och såg en riktigt schysst demo, Jesper. Har du sett den demovideon där de har en wristband här över armen och så styr du med musklerna som du har på armen. Du visar alltså min överarm och så när du spänner musklerna så har du muskler på överarmen. Så liksom om du gör den rörelsen så till exempel med två fingrar upp eller den här heavy metal-rörelsen så skickar du ett kommando då till den här grejen.
Nej, men gud vad dumt.
Jag vet inte. Alltså, till exempel, titta på videon. För vad de visar är till exempel en professor som håller en lektion. Så allt den behöver göra är egentligen bara att peka mot skärmen och göra ett kommando för att byta screen till exempel. Eller göra en ring, att han typ tar fram två fingrar och så kan han rita en ring på projektorn.
Ja.
Jeppe, du verkar lite motfalls då generellt, Jesper.
Nej, men det här är någon sorts så som folk i Star Trek trodde att framtiden skulle se ut. Att det ska vara mer gester och konstiga saker än vad som behövs. Det här handlar om dig, Tommy, och Google Glass. Jag kan sura när som helst resten av veckan. Så.
Jag ska försöka hitta den där videon. Jag tror Riske i chatten har videon så han kan länka den som vi ser den just nu. Jag tror det är inte en tech-demo utan egentligen bara en filosofi. Sen så sa någon väldigt intressant människa som inte kan namnet på just nu att man får inte glömma av att vi som läste science fiction-böcker och sånt som barn är vi som växer upp nu och har inspirationen över hur framtiden ska se ut. Så att det blir lite så Star Trek-inspirerat. Det är nog inte helt osannolikt då med tanke. Ja, i alla fall, tillbaka till Google Glass. Google Glass då är Googles Wearable Computing initiativ där man tar ett par glasögon som jag har här som ni ser och så längst upp på högra sidan på glasögonen så har du som en liten projektor, kan man säga miniprojektor, som projicerar upp lite en HUD heads-up display på dina glasögon så du kan glänsa upp och titta åt höger så får du kontextuell information om din verklighet runt omkring dig. Till exempel att du får in ett mail så säger det blablabling. Så står det mail från Jesper så kan du säga hello, eller vad är det? Go Glass, nej. Man säger hi Glass, read email. Så läser den upp emailet för dig. Alltså röststyrda glasögon kan man säga. Eller som någon sa, en väldigt, väldigt glorifierad Bluetooth headset egentligen kan man säga att det är med en display eller en projektor inbyggt då. Och vad Google gjorde nu under veckan som gick, okay Glass, tack så mycket, det säger man. Tack så mycket chatten, hade jag namnet på den lyssnaren där? Hade jag inte, tyvärr. En anonym lyssnare, sorry. Och vad Google visar nu då, det är att vad de lovar är en verklig demonstration över hur det UIT ser ut, hur du upplever Google Glass när du har på dig glasögonen. Och då visar de ju flera olika scenarion då, till exempel klassiken då att någon pappa, tror jag det är, snurrar sitt barn och så filmar samtidigt. Eller på trampolin och skuttar runt. Men även kanske mer användbara grejer som om man är ute och mountainbikar. Att du får direktioner. Heter det så, Jesper? Navigationer? Direktioner?
Ja, någon sorts directions. Ja, instruktioner om...
Navigationsinfo. Uppe i höger öga, kan vi säga. Och massa olika användningsområden då på Google Glass. Mer information. Jeppe ska snart få såga allting vid knäna här. Men om man bor i USA och är över 18 år gammal så kan man få lov att vinna möjligheten att köpa ett par Google Glass för $1,500. Allt man behöver göra är på 50 ord, med högst 50 ord motivera varför man då skulle och vad man skulle kunna använda Google Glass till och varför man skulle ha dem. Så ska man hashtagga det med If I Had Glass så kan man få lov att köpa Glass. Men du måste bo i USA och du måste vara över 18 så det är kört av en av kategorierna i alla fall för mig och Jesper. Sen också så ska jag nämna lite som är förbifarten att Google också confirmat eller verifierat eller sagt att ja, Google Glass kommer att funka med iPhone vid release och de kommer att släppa Google Glass i år har de lovat Google. Så på Google I.O. i år så blir det väldigt spännande att se vad de har kommit med detta. Men det kommer funka med iPhone också. Jag var väl någon av dem som tyckte att det kommer nog bara funka med Android. Liksom. Men Google säger how about no. Det kommer funka även med iPhonen. Så det vet ni alla det. Nu Jesper, nu ska du få kanalisera en annan persons åsikt.
Jag kan börja med min egen.
Ja, börja med.
Jag tycker det här är extremt innovativ teknisk utveckling. Det här är premieras. Men i det här fallet så är det en teknisk vinning utan någon praktisk applikation. För det första så ser det ju helt vansinnigt ut. Det, du kan ju inte prata med en människa med sådana där på utan och, nej, det är inte tillräckligt diskret. Man ska inte synas. Och då faller jag in lite på den här åsikten som jag hittat utav en kille som heter, han heter Andre Torres, som bloggade på torres.org. Han sa att if you see the computer, they blew it. Och hans poäng är att om du håller en mobil och någon kommer fram och pratar med dig, så kanske du stoppar ner mobilen. Då fokuserar du på den du pratar med. Att prata med någon med ett par sådana här glasögon på sig, du vet aldrig om du har dess fulla uppmärksamhet, för att de kan lika gärna syssla med annat. Mm. Vilket gör att det blir en ganska så otrevligt möte. Och sen förstår jag inte, glasögon känns inte som rätt approach för att lösa den här biten. För det första, alla behöver inte glasögon. Ska den sitta utanpå glasögonen? Om man inte har glasögon, ska man låtsas gå runt och ha glasögon?
Ja, då har du bara bågarna. Då bara bågar på dig ifall du inte har glasögon i vanliga fall.
Ja, och då ser man ju ut som man håller på att bli lobotomerad.
Ja.
Jag ser inte, och här är vi nästan tillbaka till någonting som har lite med våran veckans poll vad gäller push-pull-mail att göra. Och jag vill inte avslöja för mycket vad jag tycker i den här frågan, för det kommer vi prata så varmt och hjärtligt om nästa vecka. Men att ha någonting framför ögat hela tiden, när jag egentligen kanske inte vill ha någonting framför ögat hela tiden, känns inte alls rätt. Det här är inte lösningen på något problem jag känner till, kan man säga. Men rent tekniskt är det jäkligt coolt.
Ja, alltså, jag håller med dig i mycket du säger. Jag tror också att samhället kommer att anpassa sig till att vi kommer att ha mer och mer datateknik på kroppen, om man säger så. Om det är en klocka eller glass eller linser, som även Google håller på att leka med att göra kontaktlinser med samma teknik som glass. Så är det fortfarande, alltså det finns ett socialt kontrakt man gör med en människa, att du spelar inte in ett samtal när du pratar med någon utan att säga det. Du filmar inte en annan människa, som man i princip alltid gör med glass när de är igång. Men det, jag tror att
bara det skulle räcka för att jag inte ens skulle ta risken att gå fram till någon med sån där. Ja, jag kan tänka mig att prata med dem om du tittar bort, eller åtminstone visar att du har stängt av dem liksom. Inte för att jag ser en massa konstiga saker, men att det finns elektronik ständigt närvarande in your face.
Ja, bokstavligt talat i detta fallet. Men vad jag menar på är då att på samma sätt som att det i början var lite glassigt att sitta på ett café och prata i mobiltelefonen när ingen annan kunde göra det på slutet på 90-talet eller mitten på 90-talet, är ju då standard liksom. Det är ju så att om du inte pratar i mobil när du sitter i ett allmänt rum, så känns det bara konstigt, eller har en mobil i handen och kollar mejlen liksom. Samma sätt också som vi har lärt oss att vänja oss vid att folk går runt och pratar i headset hela tiden. Att, för senast idag så hade jag en sån här incident på gymmet. Efter jag hade tränat så kom det en kille och så frågade jag kan flytta på mig, så här, som man alltid gör att man delar om en plats då. Och så pratade inte jag med den killen, och sen så ringde jag till en kollega och sa, ja men tjena. Och han bara, ja hej hej, vi sa hej förut liksom. Och det är också en sån här social grej som vi vänjer oss vid. Och det kommer bli naturligt att folk inte pratar med det, för att man pratar med headsetet då. Jag tror att många år framöver, kanske ge oss en 5 år, så kommer kanske glass-tekniken vara rätt självklar att sådana grejer används. Tror jag. Ja, sen så är jag naturligtvis, alltså det hade gärna fått vara Apple som kommer, Apple Glass. Jag är väldigt o-Google fanboyig här. Jag tycker det är väldigt kul teknik, men jag vill hålla med dig Jesper. Jag har svårt att se en praktisk applicering på detta. Utöver, det, som sagt var, jag kan spela papparollen här. Det finns gånger jag önskar att jag hade ett par Google Glass på mig. Jag kunde ta en snabb bild på min dotter när hon ler det mest vackraste leendet, istället för att krångla efter mobilen och försöka få fram, och då har hon liksom börjat spy eller någonting, som barn gör konstant. Så jag menar, det finns användningsområden, men för en kostnad på $1,500 så är ju det Som någon skrev i chatten här, så ser jag om jag kan ge dem cred också här. Som han Gruber på Daring Fireball sa.
Där kom ljudet.
Tack så mycket. Så låter jag ibland. Gruber på Daring Fireball sa i alla fall att det är en cool teknik men ingen produkt. Och det kan jag väl kanske hålla med om än så länge. Men jag är kanske lite mer positiv.
Ja.
Yes.
Är du nöjd?
Ja, men jag känner mig ganska nöjd faktiskt. Mm. Har du något mer? Du har massa mer, va?
Ja, på annat, ja, men inte på det här.
Bring it.
Då ska vi prata om att vinden har vänt för musik.
Oj, och Petter då?
Vi har ju ett organ, eller en verksamhet eller en federation som heter IFPI, International Federation of the Phonographic Industry. De kanske ska fundera på att uppdatera sitt namn för att visa att de ändå hänger med i tiden. De här har i alla fall presenterat lite intressanta siffror runt musik och musikkonsumtion. För det är så att 2012 är första året sedan 1999 som omsättningen för musikförsäljning har gått upp. Nu är i och för sig ökningen 2012 jämfört med 2011 0,3% mot året innan, så att det kanske inte är någonting vi riktigt kan kalla ett trendbrott ännu. Men å andra sidan, efter 13 år av nedgång så tar man väl egentligen, man grasping for straws så att säga. Man är beredd att tycka att det här är positivt, och det är det såklart. Digital musik står för den stora ökningen här, och då slår man samman både nedladdningar och streamad musik i ett här. De står tillsammans för 9% av ökningen, och det motsvarar 5,6 miljarder dollar. Digitalt står tyvärr, eller än så länge kan vi säga, för bara 34% av musikförsäljningen. I och för sig, det är mer än en tredjedel, det är inte illa det heller. Men det är fortfarande 2/3 skivor, gamla hederliga CD-skivor som gäller där ute. Och kanske någon liten vinylplatta, vem vet. Streamingtjänsterna däremot, de är på stor uppgång. Spotify och RDO och deras konkurrenter och varianter på streamad musik, de ökade hela 44%. Och naturligtvis så undrar vi alla, vad är det som har sålt bäst? Och bäst säljande album under 2012, det var Adeles album 21 eller 21 med 8,3 miljoner album. Bästa singel är allas favoritlåt Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. 12,5 miljoner singlar. Hur man nu räknar det med streamad musik. Vi får hitta nya sätt att mäta saker på i framtiden kanske.
Call Me Maybe är ett bra låt, man säger det, utan att bli gängspöar här.
Ja, det är ju, du har ju åtminstone 12 499 999 andra som håller med dig, för de har ändå betalat för låten.
Nej, men den har någonting. Men det kanske är för att jag hörde på den när jag var i Kroatien med goda vänner och drack sprit. Och bara liksom, det passade bra på något sätt just då. Men den är
mer
skön.
Settingen låt.
Förlåt, vad sa du?
Mer settingen då än låten. Ja, eller men, var det bara, ja. Ibland så klaffar det liksom, även en låt man normalt inte skulle tycka om passar i rätt sammanhang. Vi har en Mange Schmidt-låt som vi vet passar väldigt bra på bryggan.
Mm. Mycket bra.
Till exempel, inget vi kanske skulle sitta och lyssna på frivilligt i övrigt.
Men som sagt var, situationsbaserad musik. Men i alla fall, kul att ändå en ökning, måste jag säga. Och det känns härligt att vi kan vända den här trenden faktiskt på något sätt. För att Marines vs. Cheerleaders angående kommer mig. Har du sett den, Jesper?
Nej, men det finns väl nästan lika många varianter på Call Me Maybe på YouTube som det finns Harlem Shakes numera.
God damn it. Till och med Slashat har en Harlem Shake på slashat.tv.
Fast jag tror nog nästan Postkodmiljonären förra veckan tog hem det. Ett program för folk som är 60 plus som köper lotter, och så gör de en Harlem Shake mitt i när hon ska svara på en fråga, och sen bara återgår till stämningen där hon ska svara på frågan. Snyggt gjort, men jag tror inte någon tittare förstod någonting.
Okej, okay, det måste vi definitivt kolla på. Ja, det har verkligen tagit vind där, Harlem Shake-koncept, eller trenden, konceptet. Ja, hur som haver, jättebra att musiken i alla fall går uppåt. Nu moving on, jag istället här, Jesper.
Move on.
Mitt näst sista ämne är att vi ska prata om trista rekord. Den här gången för Windows XP. Det är nämligen forskare på SourceFire som har analyserat databaserna Common Vulnerabilities and Exposures och National Vulnerability Database. De har alltså tittat igenom databaser över olika sårbarheter då i operativsystem. Har kommit fram till, och ska också nämna det att de pratar alltså bara om allvarliga sårbarheter där. Alltså sådana som kan utnyttjas för att ta full kontroll över en dator. Och på första plats ligger Windows XP med 453 allvarliga sårbarheter, medan Firefox tickar in nummer två på 433 stycken. De rapporterar även då att 2006 var året då man hittade flest sårbarheter om man ser till samtlig mjukvara då. Då noterades totalt 6612 stycken vulnerabilities. 2007 var dock ett toppår när man bara pratar om allvarliga sårbarheter. Som jag sa, allvarlig sårbarhet som kan utnyttjas för att ta full kontroll över en dator. Det var 3159 allvarliga sårbarheter av totalt då 6518 sårbarheter 2007. Så det är inte ett kul rekord för Windows XP att vara den mest sårbara mjukvaran någonsin.
Ja, men det har gått ganska bra för den ändå.
Det kan man väl lugnt säga, faktiskt.
Och det kanske också är en del av anledningen till att den är så utsatt.
Ja, men helt sant. Alltså det är ju så att crackers i det här avseendet går ju mot marknader där det finns mest användare. Det är därför i alla år som Linux och även Macintosh har varit, eller OS X ska jag säga, har varit så besparat från virus, för att det har handlat om så liten marknadsandel att liksom det är inte värt det egentligen. Men som Mac-användare så ska man nog ändå ha lite försiktighetstänk. Man kan inte bara slaska in på vilken sajt som helst och klicka hej vilt, utan var lite försiktig när man är ute och surfar. Använd till exempel InBrowser på inbrowser.com till exempel.
Shameless self-promotion! Om jag bara kunde sjunga, då hade världen varit min.
Jag har ju faktiskt i försnacket där sjungt Céline Dion för ett par veckor sedan.
Med autotune.
Ja, just sant.
Det finns på slashat.tv tror jag, va?
Oh, vad heter det? Slashat.tv?
TV.
Tommy Victor.
Mm.
Ja, jag får nog kolla upp det här lite extra, tror jag, efter showen. Ska du kanske ta ditt sista ämne, Epe? Pardon.
Ja, då ska vi prata om att en London-baserad reklambyrå jobbar på ett artificiellt intelligence. Nu, alltså vi får ju folk som har lite, vi får ju dåliga recensioner på iTunes för att vi blandar swinglish helt enkelt.
Jag har fått en dålig recension av hundratals. Just.
Ja, men den drar ju ner mentalt min statistik, för min interna recension är ju inte vägda betyg, utan jag tar ju liksom lägsta betyget är svagaste länken. Vi är aldrig bättre än lägsta betyget. I alla fall. London-baserade reklambyrå, de jobbar på ett AI-experiment. Tillsammans med Queen Mary University så håller de på att utveckla en app som ska heta, eller som heter Lives On. Och vad gör då den app? Jo, den ska du på något sätt installera. Det är fortfarande i teorin mycket här, för det finns ingen app klar. Den ska lära sig vad det är du tycker om, vad det är du gör, och egentligen bara samla på sig så mycket information som möjligt om vem du är och vad du besöker för sajter och vad du gör, så att om du skulle gå bort så kan appen aktiveras av till exempel släkt, om de nu känner att det här är morbid humor. Men vi slår på den appen så sköter du dig själv socialt på sociala nätverk, till exempel Twitter, även efter att ha gått bort. För den vet ungefär vad det är du brukar posta, vad du brukar svara, och sen ska du sköta det på något smart sätt. De har även petat på en trevlig, om kanske lite möjligen osmaklig, tagline på Lives On. When your heart stops beating, you'll keep tweeting. Och det låter som en bluff, men det är det inte, utan de jobbar på det här, och visst, det finns ingen demo än, men de har redan nästan tusen personer har de som har visat intresse för det här. Och jag tycker det här är ju lite, det här är intelligenta människor som slösar på sin tid, kan jag tycka, gör något vettigt här i livet. Mm. Men det tar oss ändå in på en intressant fråga som vi kanske inte har tid för att prata idag, men, och vi har nog pratat om det tidigare också när jag tänker efter. Jag kommer på mig själv, jag sitter ibland i slush att här har dialog med mig själv, jag släpper inte ens in dig. Men det här med att nätet blir större, man har social närvaro och det är lätt att gå bort. Eller lätt att gå bort är det inte, men man kan gå bort, och det finns fortfarande liksom inget vedertaget sätt att hantera informationen och det man har lämnat efter sig på nätet. När man själv inte har möjlighet, speciellt när det är skyddat bakom starka lösenord, vilket vi förespråkar. Men det, jag tror inte att lösningen är, jag kan väl inte påstå att jag själv tycker att det här är lösningen, att istället för att ta bort allting för att man har gått bort, så låter man allting rulla på som vanligt. In fact, fortsätt posta dumma länkar till Reddit. Super ändå.
Alltså det här är någonting som vad heter han? Han heter, jag är dålig på namnen då, känner jag. Afterlife.me är i alla fall ett brainchild för Brushwood. Brushwood. Ja. Någon i alla fall amerikansk radiopratare. Och alltså, jag kan tycka att det blir lite morbid. Alltså det blir liksom, alltså det här är ett beslut som jag kan ta på fyllan, att ja, jag ska göra detta, och så gör jag det, så glömmer jag av det, och sen så dör jag horribelt i en olycka, och så ska min stackars släkt behöva leva med att jag håller på och skriver Brian Brushwood, tack så mycket Chipotle Salsa i chatten, så ska min släkt och efterlevande som är helt hjärtkrossade över att jag dödar av en jättelastbil ska behöva se mig twittra ut saker till och från och skriva saker på Facebook och vara liksom nej. Jag gillar inte alls detta. Jag tycker att det är osmakligt och framförallt respektlöst mot de efterlevande på alla möjliga sätt.
Så du är inte en utav dessa tusen av 6 miljarder människor på den här planeten som tycker att det här är någonting jag vill vara med på?
Nej, jag är inte med på detta.
Mm. Jag tror att många håller med dig. Liksom, ja. Det här kommer inte bli en appsuccé av insert valfri appsuccé-mått.
Sen så ska vi också ge en liten plugg för, jag läste någonstans om en entreprenörtidning om två tjejer, svenska tjejer som hade startat en sajt.
Det här börjar bra.
som har startat en sajt som handlar om hur du ska hantera dina sociala engagemang efter du har dött. Vem tar hand om dina lösenord och hur stänger man av ett konto? Finns det digitala gravplatser liksom, och motsvarande? Facebook har ju det förvisso. Kommer bara inte ihåg vad deras tjänst heter. Det är också lite elakt att proma någonting om man inte kommer ihåg vad den heter. Men det finns i alla fall ett svenskt företag som du kan ge dem dina lösenord helt enkelt på något vänster, eller hur de nu hanterar det. Eller att det finns att du skriver in i testamentet att mina lösenord finns här och de ska tillfalla de här, så de stänger av all min sociala liksom, närvaro. För att, alltså, det är värst att jag får liksom, ge dig fondus, säger Hyvel-Martin. Bara gissa på att han
fonus.
Har rätt. Fonus. Fondus. Jag kan inte läsa då. Men jag funderar på det. Alltså, man borde egentligen skriva in i mitt testament att när jag dör tillfaller med alla mina lösord Jesper. Jeppe vet vad han ska göra med mina konton. Liksom. Så väljer du vilka som stängs av och vilka som ges bort och
I'll keep tweeting Apple News.
Ja, just det. Finally, Apple. Nu, mitt sista ämne, Jesper. Vi måste skynda oss lite här. Det är ju stort ämne. Vi ska snacka om Google, att Google... Tommy hade rätt till att börja med. Fonus är en begravningsbyrå. Gör det till. Det heter inte Fonus, det projektet jag pratar om. Hur som haver, Google släpper Chromebook Pixel. Precis som jag sa. Det är nämligen som så här då att de har specifikationer enligt ryktena. Det är en 12,85 tums skärm med en upplösning på 2560x1700 pixlar med en punkttäthet eller DPI då på 239 pixlar per tum. Alltså något högre än Apples MacBook Pro Retina.
Det är viktigt att säga.
Ja, det är väl det promotionmaterialet. Så är det på något konstigt sätt. Så retinan har ju bara 227 pixlar per tum. Höljet består av eloxerat aluminium och vikten landar på drygt 1,5 kilo för den här laptopsen, Chromebooken, vad man ska kalla den för. Den kommer med en i5, 4 GB RAM, 32 eller 64 GB hårddisk. Och traditionellt, vet ni, så har ju faktiskt de här Chromebooksen varit jäkligt billiga. Ja, så är inte fallet med Chromebook Pixel. Den är sketdyr. För endast wifi-modellen får du punga upp $1,300. Motsvarar dykt 8300 svenska kronor. Men som vanligt med lite moms och material och omkostnader så kommer den hamna på närmare 10 000 i Sverige. Det kommer även att komma en version med 4G. Inledningsvis kommer Chromebook Pixel endast säljas i Googles egna butiker i USA och Storbritannien från och med denna veckan då, Jesper. Så att du trodde ju inte alls på Chromebook Pixel när den videon läckte för 2 veckor sedan. Du sa att how about no, sa du.
Mm.
Och nu har du priset, nu har du specken. Vad känner du nu?
Alltså, den är ju jävligt snygg.
Ja, och det är lite det faktiskt. Enda... Det här är den sexiga, snygga och dyra och exklusiva Chromebooken. För dig som inte bryr dig liksom om pengar. Du har en webbläsare för 10 000 spänn i väskan. Liksom. That's how you roll. Som de sa på Twitter den här veckan, detta är alltså vdns Chromebook.
Mm. Men ja, det finns den är fortfarande dummare än Google Glasses och PlayStation 4 presskonferensen sammanslaget gånger 10, för det här är, jag förstår inte, det här är snäppet bättre än Nexus Q som aldrig släpptes överhuvudtaget. För alltså, kan jag peta in Windows i den där eller OS 10, God forbid, så är det fantastiskt. Den har all möjlig potential, för den har inga som helst fördelar.
Jo,
den
en
går,
fördel
den går till en, ingen fördel.
En fördel.
Låt höra.
Du kan installera Ubuntu på den.
Men det är inte en fördel mot en vanlig dator.
Nej, alltså jag är jäkligt kluven. Alltså som Chromebook, att köpa en Google Chrome hårdvaru webbläsare för 10 000 spänn, det är ju inte ekonomiskt. Den här touchskärm förresten, det vore också nämna. Det är ju inte ekonomiskt försvarbart någonstans, kan jag tycka. Alltså för de här pengarna, om du inte absolut måste ha pekskärmen eller touchscreenen, så köper MacBook Air för samma pengar. Liksom. Om du inte absolut måste ha den här monstruösa upplösningen då, som den har. Och batteritiden, säger anonym lyssnare, ligger på under 5 timmar. Så det kan vara värt att nämna också i förbifarten. Men alltså, jag hade den varit några tusenlappar billigare. Förlåt?
Förlåt, jag kommer nog till rätt fråga här.
Hade den varit några tusenlappar billigare så hade jag nog inte tvekat på att trycka in den här som en Ubuntu-utvecklingsmaskin att ta med sig. Den har formfaktorn, den har fantastisk upplösning. Touchskärm, meh, kommer nog aldrig använda. Men
är det dålig touchskärm av det jag sett i preview så länge? Men det kan ju vara att inte allting är färdigt tweakat. Den är extremt laggig.
Ja, men det kan jag nog tänka mig. Vad skulle du säga nu, Jesper?
Alltså, det finns ju inte en köpare till den här.
Jo, men det gör
inte
det.
Inte en enda.
Jo, men som jag sa, alltså att de sa
chefens... Nej, för ingen corporate kör webbläsarvarianten idag.
Tweet, de pratade ganska länge. Du kan lyssna veckans tweet då, den här veckan. Var väldigt intressant diskussion runt omkring detta. Och då menar de på det att Google har ingen premium-looking Chromebook.
Alla men de har ju ingen...
Det finns massor. Chromebook. Det finns säkert
ja, men inte Google, stycken. Inte Google själva.
Nej.
Men den här går ju emot hela idén med Chrome OS. Att det skulle vara en disposable computer. Du behöver liksom aldrig tänka riktigt på just nu. Istället för att datan är det viktiga så är det plötsligt blir den dyra hårdvaran som inte ger dig någon som helst fördel. För jag menar, hade batteritiden legat på 20-25 timmar här för att du har sånt lightweight OS. Så hade jag haft lite mer förståelse. Men just nu så... Det här är lite som att köpa en senaste Porsche med V12. Inte för att Porsche säljer varken V12 eller V-motorer överhuvudtaget, tror jag. Men världens spacigaste, snabbaste bil, snyggaste bilen. Det går inte att starta, men du kan leka med spakarna på insidan. Så ställ den på uppfarten och liksom pilla på navigatorn. Nej, inte navigatorn förresten, du kan höja och sänka.
Som sagt, du har varit
cut-rager jag lite. Jag hoppas att han har en creative commons på att göra sånt.
Du har haft mycket fel den här showen, Jesper, men här kan jag ge dig ett bifall.
Här har jag extra. Alltså, va?
Ja, men som jag sa, alltså, hade Google hittat mig någonstans runt 5000 för en sån här, alltså verkligen hade undercuttat hårdvaran, skippat pekskärmen och tryckt i en lite mindre upplösning på skärmen, så hade det här varit kanske ett köp liksom. Men nu är den alldeles för dyr. Det här är inte alls någonting för mig egentligen, med Chrome på ska jag säga också. Däremot, tittar man sig efter en utvecklingsmaskin, du kodar egentligen bara, du vill ha någonting lättviktigt, någonting som har en snabb processor, en i5 liksom, 4 GB RAM, och du ska bara koda på den. Nu pratar jag alltså inte om Java med Eclipse utan kanske lite lättare webbgrejer liksom. Och du behöver ha mycket screen real estate, svengelskan här, inga bra recensioner nu på iTunes.
På tal om svengelska, Tommy. Food for thought. Om den hade kommit med Android.
Det är också någonting jag funderat lite på. Jag tror, jag hoppas på att på Google IO att de kommer inkorporera Android mer i annan hårdvara än mobiltelefoner. Ouya är ett bra exempel. Att Android på en spelkonsol, Android in i mediacenter, automatiska hemmet och allting. Jag har goda förhoppningar på Google IO i år helt enkelt. Men jag är med dig, Jesper. Jag är inte helt ombord på den här Chromebooken faktiskt. Speciellt inte med den där prissättningen. Hade de kunnat subventionera hårdvaran och kanske gått ner lite. Alltså vad fan skulle de ha i5 till liksom, i en sån här i3 heter den som är under, va? I3.
Jag tror olika i5, men det är väl för att driva, för det är rätt många pixlar och det är väl någon sorts system on chip lösning med grafik. Allting är väl integrerat där för att lösa den biten. De säger också i chatten, vi har ju inte nämnt den konstiga upplösningen på 3x2 i de säger att 16:9 eller widescreen is the shit. Sen kan jag väl inte tycka att det finns något bekvämt med att ha 3x2 i aspect ratio. Speciellt med tanke på att webben oftast är på höjden och inte på bredden.
Ligger någonting i det där faktiskt.
För du har din startmeny på höger sida, va? Eller vänster, du har din på sidan.
Ja, vänster sida just nu.
Vänster sida. Och jag har också alltid haft det sen jag såg dig göra det en gång. Och det känns som den bäst spenderade ytan. För man vill ändå ha maximal höjd där det är brist.
Det har gett dig i ditt liv, Jesper, att lägga startmenyn på höger sidan eller vänster sidan. Det är det.
Small steps.
Ja, det är ju det. I mitt fall så är det så att Unity och Ubuntu inte tillåter mig flytta den menyn. Idiotiskt nog. Jag kan dölja den, men inte flytta den.
Men det var ju tur att den låg på rätt ställe för dig då.
Ja, jag kan hålla med om det. Alltså, till höger var det egentligen från början. Jag är ju högerhänt, så att det ligger, är ju mer naturligt för mig att ha menyn nära högersidan när musen ligger om skärmen.
Men, jag sa inte högersidan, jag menade högersidan.
Okej, nu har jag den på vänstern. Den måste jag ha den. Men nu, okay. We digress. Vi har nästan gått över lite tid här och det är hög tid att mjukt och försiktigt avsluta veckans show. För du hade inget mer på, va?
Nöjd så.
Du är nöjd så. Jag är nöjd så. Vi har lite olika sociala engagemang där man kan följa oss. Till exempel kan man koda med oss på dev.slashat.se och bygga våra iOS och Android-appar. Man kan även gå till slashat.se/social om man vill hitta oss på andra dagar under veckan. Slashat.tv pushade vi lite för också. Det är absolut någonting man ska hänga lite på. Det kommer upp ganska mycket videoklipp där. Inte bara veckans show utan även lite andra roliga saker. Vår Harlem Shake-video till exempel finns tillgänglig där.
Och för veckans show här så rättar jag till håret lite nu. Det är kanske lite sent nu men
ska göras.
Nej, det gick inte att rädda tyvärr.
Men du är ändå ganska nyklippt någon vecka va?
Ja, men det är så fort man har hörlurar på sig så är det screwed.
DJ:ns värsta dröm, madröm vet du. Det är så. Och som jag sa, slashat.se/donera. Tycker ni det vi gör är värt en liten peng? Allting kommer ju ur egen ficka. Eller vanligtvis ur egen ficka. Nu har det varit mycket senare, varit väldigt mycket donationer som har beköpt mikrofonerna. Och Jeppe har fått tillbaka sin mic till exempel, som ni ser.
Här är den.
Där är den.
Tillbaks. Jag får hoppas att det låter bra den här showen. Jag har faktiskt inte hunnit testa den i förväg, så jag får nästan i efterhand avgöra om den här fungerar bättre än den förra. Men jag har en bra känsla här. Andra gången gilt, brukar man inte säga så.
Good feeling helt enkelt. Och sen slutligen då så kan man även köpa t-shirtar om man vill ha nice swag när det gäller Slashat. Det är slashat.se/shop där man kan köpa en svart eller en vit. En vit är självkostnadspris, den svarta kostar en 50-lapp mer och då åker det rätt in på vårt donationskonto då för att finansiera den här showen. Det är inte mycket kostnader vi dras med men ibland så slår vi till på stora trumman och gör en liten insamling för exempel mickarna som vi gjorde nu under var det förra våren, Jeppe, va?
Det kanske det var. Eller senvår. Ja, där omkring någonstans.
Yes.
Tiden går.
Också Ustreamer 198659, alltså en anonym lyssnare här, har precis avslutat att lyssna igenom alla våra avsnitt. Och han tror det än han, faktiskt gör sin första live-premiär. Så får vi säga också i showen, välkommen extra mycket till dig då som var här live. Och ni som lyssnar på podcasten i vanliga fall har ju möjlighet att vara med live när vi spelar detta. Det är 19.30, tisdagar, 20.00, trycker vi på record. Och ungefär 21 någonstans så stänger vi av och det är det som blir audiopodcasten. Det ni missar, det som kommer hända precis nu, det är att vi kommer prata om en massa spännande mer tekniksaker. Oftast kommer Jonasson in och Kotten in i chatten här, eller i Skype och är med och diskuterar. Det missar ni, det här får ni njuta av som är kvar. Jeppe, du har ingenting att säga, eller?
Nej.
Då avslutar jag. Tack för idag. Slut för idag. Ha det gött.
Hej då.
Hej då.